dryga 75 år sedan inleddes det andra världskriget. Det krig som få trodde skulle uppstå efter första världskrigets fasor. Och så gör det precis det. När tyska styrkor den 1 september 1939 inleder ett anfall mot Polen. Två dagar senare förklarar Frankrike och Storbritannien krig mot Tyskland och det andra världskriget är ett faktum. Dess vittnen blir med en viss naturlighet allt färre med tiden. Och när jag får klart för mig att det finns en man i Ludvika som i allra högsta grad upplevt och deltagit i andra världskriget känner jag att jag vill tala med honom. Han heter Antoni och kallas dagligdags för Tony kort och gott. Jag får till Ludvika och träffar Tony och jag heter Jerker Pettersson. Och det som följer är Tonys resa under det andra världskriget.
Jag är född faktiskt i norra Polen, men som lilla bebisen hamnade jag i södra Polen, alldeles i närheten av tjeckiska gränsen. Jag är född 1922 och 17 januari 22 och snart då fyller jag 93 år. Jag var 17 år precis när kriget började. Far var redan inkallad i första dagar av kriget och jag blev kvar med för mor och två systrar. Förstås, jag var sällan hemma, därför jag engagerade mig precis på en gång som 1000 andra grabbar till att hjälpa militärerna och sånt i allt husförlag.
Tony förstår nu att han inte kan vara kvar i staden. Han får stöd av sin mor och förbereder sig för att ge sig av.
Jag minns precis den sista dagen som jag var hemma, den 10 september. Då har jag hunnit köpa två ringar korv och viktigast av allt 2 kilo salt. Då riktigt redan har gått att tyskarna är snart 40 kilometer innanför vår stad. Och den staden har varit delat, floden har delat staden, vi säger. Och helt enkelt, då var det panik. Och då fick jag veta att klockan 11 på natten går sista tåget från stationen. Gick hem till mor och sa att jag ska gå. Jag sticker iväg där för tyskan är redan snart här. Hon grät. Nu blev hon ensam och sa det förresten. Nu blir jag ensam. Vad ska vi göra? Men du måste gå. Och grät. Och båda systrarna också grät. Jag försökte hålla tårarna bak och kysste båda systrar och mor. Och mor sa att hon lämnade mig i Guds händer. När jag stängde dörren, då modet sprack. Den glömmer jag inte.
Ombord på det sista tåget som gick från staden vid 11-tiden på kvällen var nu alltså Tony. Men redan vid 3-4-tiden på morgon kom tyskarna i fatt och började skjuta på tåget och bombade så att 2 vagnar gick i spillror.
Man tänker sig att jag hoppade från vagnen och gömde mig i potatisnatt. Flygplanen försvann och då kom de på att de trasiga vagnar välter ifrån och kopplade det ner. Så de, efter någon timme eller två var de faktiskt färdiga. När vi rullat vidare, och då kom det nyheter att ryssarna kommer från andra hållet. Ja, helt enkelt, vad ska man göra? Här tyskarna, där kommer ryssarna. Ja, helt enkelt, då börjar man söka sig söderut mot tjeckiska gränser och ungerska gränser.
Tony lämnar nu tåget i en liten stad och beger sig till fots och med kärror och allt som fanns till hands vidare. Även en gammal stor ambulans till 25 man kunde stå och färdas i nyttjas. Nu sker en stor folkvandring till Ungern som ju inte alls är beredd på denna stora invandring, men som ändå har gränsen öppen. I Ungern får Tony nytt sällskap.
Och då har jag faktiskt hamnat faktiskt bland militär, på grund av att jag redan skaffat mig en kappa, militärkappa och mässa, militärmässa på huvudet, och jag tänkte redan att det är jag bland militära, då blir det bättre, och faktiskt det var klokt gjort. Det var olika grupper därför vi säger, du måste förstå att i den, på den korta tiden som det, från första september, va? De landen hade inte hunnit mobilisera, det var inte så lätt som man tänker sig idag. Det var inga tåg som gick överallt, det var inga bilar. Va? Bilar då hade lastbilar och privatbilar, de fanken knappt man sett.
I Ungern åkte Tony vidare och hamnade i en kasern vid en stad nära Österrike. En dag såg han en man med kartonger. Mannen tappade en kartong och Tony plockade upp kartongen och följde med mannen, som visade sig vara kypare på en restaurang. Tony fick sen där jobb som potatisskalare på restaurangen. Det hade nu blivit december 1939 och julen nalkades.
Julen 39 är också en bild som jag kommer aldrig glömma. På julafton gick jag från kasern till staden. Och det var så faktiskt vackert vinterdag. Det snöade lite. Folk rör sig där, julgranar. Det hördes sång här och det. Och jag vet, på grund av att jag redan kände staden genom min vandring fram och tillbaka till jobb och sånt, då satt jag mig på trappen till en tryckeri och kikade till en familj i ett hus genom fönster mitt emot, på andra sidan gatan helt enkelt, och kikat på den familjen. Då började jag igen gråta som en bär. Verkligen, det var så hemskt. Gråtande helt enkelt gick jag tillbaka till kasernet.
I januari 1940 hade det börjat bildas en polsk armé i Syrien. Tony och hans kamrater var patrioter och de började fundera på att ta sig till Syrien. Så de gav sig iväg till fots från Ungern in i dåvarande Jugoslavien genom att genomblöta ta sig över floden Drava mitt i vintern och mot närmaste tågstation för att ta sig till Zagreb. Väl där kontaktade de engelska ambassaden och från Zagreb fortsatte resan sen genom Bukarest i Rumänien mot Grekland. Då blir Tony sjuk.
Helt enkelt, jag fick lunginflammation genom det hela. Och vi hamnat i en jugoslavisk hus, hem, där det fattas golv, vi säger lärgolvet och sånt. Vi fick enstans att lägga såna provisoriska bäddar som det var. Och jag minns som Irak, jag låg knappt kunde tänka helt enkelt. Och två kamrater bredvid mig skötte mig så gott, men vad fan, vi hade inga medel till det. Och jag aldrig glömmer därför i, vi bestämde att vi skulle på tredje dagen dra oss genom Grekland, till Grekland genom gränsen och sånt. Jaha, då när jag låg, då var två dagar, på tredje dagar då sa de, nu blir du frisk eller död. Då gick de i hallen och där i hinken vatten som var, det stod där. Då brytte de is och lag mig på huvudet och lindat om. Så då säger, nu blir du frisk eller död. Då det är ena utvägen, vi måste sticka iväg. Så jag pignade till efter det hela. Jag överlevde helt enkelt, pignade till och nästa morgon var beredd på resan mot grekiska gränsen. Idag ingen kommer ihåg att Italien har varit i krig med Grekland 1940. Först började vi trodde att vi skulle kunna få någon båt från Grekland. Och då började vi, veckan gick och sånt, inga båtar, ingenting. Tillbaka till Saloniki. Och Saloniki började åka mot Turkiet. Istanbul, då var första, då fick man känning av orienter, som man kan säga. Du kan jämföra oss helt enkelt precis som de syrier som grabbarna som lämnat Sverige, först kom de till Sverige för att känna sig trygga, ja. Och nu när de växte sig till, då är de där tillbaka. Och de också, fast de hade satt sig på flygplan eller tåg och åkte direkt där. Och i Istanbul, det hade vi fått lite från engelsk ambassad lite pengar, minns jag. Och då började resan söderut. Så nu ska jag tvärs igenom över till Turkiet. Där vi måste komma till havet. Men att åka det genom Turkiet, det är en 17 lång väg det också.
Resan genom Turkiet blir dramatisk. En av Tonys två medresande kompisar försvinner spårlöst och Tony tror att han ramlar av tåget. Den andra kompisen blir sjuk och intagen på sjukhus och helt plötsligt är Tony alldeles själv när han kommer fram till den turkiska hamnstaden Mersin vid Medelhavet.
Veckan gick och veckan ingen båt har kommit. Ja, då har jag redan så panka, jag sålde min kavaj. Så jag hade endast på mig byxor och skor och skjuta på hela. Ingenting att göra, då gick jag på stan och då var det en jäkla stor bordell. Och då kom jag på att det finns ingen bordell i Europa eller i världen där det finns inte polskor, tyskor, svenskor och Ukraina. Ja, då gick jag, och det var faktiskt en bordell under kontroll helt enkelt. Så även någon polis eller soldater stod där och bevakat för, ja, du vet, att fyllerister ska inte, du vet, bråka och sånt. Så, där. Så jag kom in och i en portvakten frågade, Madame Polonaise, ja, aha. Ja, då sa han att de är på någonting nummer 14 eller någonting sånt där, där, där. Och då satt de i sina rum som man hade en fönster där man kunde se dem. Så gick jag förstås där och jag fick se dem. Då tänkte jag att jag har sett dem förut fast jag inte visste vem var det. Så de åkte varje dag med droska till restaurangen. Då hoppade jag på droska, goddag, goddag, sa jag på polska. Och vad fan gör du där? Så jag var så 18 år, för sig. Stor var jag inte. Och så jag sa att jag är på vägen till Syrien och så. Men jag är bank, jag sa, jag har inte ett ära, jag har redan sålt kavaj. Först och främst bjöd de mig att jag får åka med dem och äta. Och förstås, det var länge sedan jag åt någonting riktigt. Det var hemskt roligt.
En av de polska flickorna säger nu till Tony att han måste försörja sig. Hon ser till en av de andra flickorna att tala med en av de välbärgade turkarna de känner som har en karamellfabrik. Tony får jobb på karamellfabriken där han sorterar karameller. Efter 8-10 dagar så kommer det en båt.
Och det, men det var båt lastat med åsnor. Därför den kom från Cypern. Så fick jag det om jag hjälper städa efter åsnorna, då får jag åka med. Och förbannade det. Jag kan säga sträcka mellan Messina och Cypern, jag har inte sett Medelhavet. Den båten kom jag till Cypern och efter 17 väntade jag igen. Men då drejde in sig någon två dagar, så båten till Syrien. Och det var någon hamn nära Damaskus.
I Damaskus i Syrien kontaktar Tony polisen och frågar efter var den polska armén finns. Han får rådet att åka mot staden Homsk, och där strax utanför staden hade många samlats. Syrien var ju franskt fram till september 1941, och i Frankrike fanns då såväl den tyskkontrollerade Vichy-regimen som det fria Frankrike lett av general de Gaulle.
Det var redan polsk flagga på baracken. Det var faktiskt förvirrande. Därför man såg polsk flagga, fransk flagga och vice flagga. Ja, så en del som vi skulle kämpa för Frankrike, så de var de Gaulle flagga och fransk flagga, och den andra vice flagga. Så vi blev en brigad när vi bildades i Syrien. Polska brigaden fick kontakt med engelsk kommando. Och då blev det order att vi ska flytta till Palestina.
Från Syrien tar nu den polska brigaden med sig utrustning och beger sig mot Palestina, där de upprättar ett slags träningsläger innan de beger sig in i Egypten med sin lilla utrustning och två kompanier med hästar och ett kompani med bilar. Allt under engelskt kommando. Och i den egyptiska hamnstaden Alexandria sammanstrålar de med andra styrkor från Australien och Sydafrika som ju var delar av det brittiska imperiet.
Det var en front med, som från, sträckte sig från Sidi-Barani till Libyen helt enkelt. Då hade vi vår lilla brigaden, då hade de satt oss på båtar och vi hamnat i Tobruk. Ja. Och, det är, och där borta då var det första mötet med kriget. Skyttegravar och elände så, och skjutande. Så då, Tobruk har varit för engelsmännen mycket viktigt på grund att vi säger mellan Alexandri, där engelsmännen hade sina baser. Så det gällde att komma till Benghazi i Libyen. Då var det 700 kilometer emellan. 700 kilometer i öknen längs kusten helt enkelt. Och då var det så att om engelsmännen gjorde attack, då kan du tänka dig 700 kilometer, vi säger på den tiden de hade kanske 2-3 divisioner. Det är ungefär, vi säger en division är 10-12 tusen man, va? 30 tusen man, men det var kalite, men det var att frakta mat, vatten, ammunition, allt som behövs. Så avståndet var när man närmar sig Benghazi, då var det nästan på sista. Mm-hmm. Den. Och där borta italienare hade sina baser. Mm-hmm. Så förstås smällde de tillbaka, så det gällde fort.
Tonys brigad blev alltså stationerad i hamnstaden Sidi-Barani i Egypten, nära gränsen i väster till Libyen där staden Tobruk ligger. Engelsmännen hade sina baser i Alexandria i Egypten och italienarna hade sina baser i Benghazi i Libyen. Sträckan där mellan Benghazi och Alexandria blev alltså en sträcka för kraftmätning. Från sin bas i Sidi-Barani fick nu alltså Tonys brigad ge sig ut i kriget i staden Tobruk. Där blev han i nära 5 månader. Sen hände det.
Sen kom den stora offensiven i El Alamein. Så då det var precis under tiden engelsmännen hunnit transportera genom båtar till Tobruk både folk, ammunition, allt som behövdes att det var precis halva sträcka till Benghazi.
Samtidigt genomförs ett möte mellan Churchill, Roosevelt och Stalin.
På västfronten helt enkelt. Stora möte mellan Churchill, Roosevelt och Stalin. Stalin tillåter omkring minst 500 000 polackerna som de tog i Sibirien från Polen, släppte dem ut som det var en stor tillskott för brittisk armé att få ny folk. Det var brist på folk. Så helt enkelt de polackerna som kom genom Persien kom till Irak.
Men de nytillkomna polackerna som hamnat i Irak var ju inte krigsutbildade. Någon måste utbilda dem. Tony blir en av dem som får den uppgiften. Och nu bär av mot Irak.
Nu är jag genom Jordanien och till i Irak. Och det är helt enkelt den sträcka gjorde det jag helt enkelt på motorcykel. Åkte från Egypten genom Palestina, Jordanien till Irak. Och där tränar vi i alla de polackerna, vi säger till erade, till soldater, kvinnor, till också till lottor. Och de lärde sig köra bilar och lasarett och alltihopa sådär.
När Tony är utbildat färdigt i Irak bär det av mot Egypten igen för att återsamlas i brigaden och bege sig mot Italien 1943. År 1944 inleds med det välkända slaget vid Monte Cassino, cirka 100 km sydöst om Rom. Och där upplever Tony den värsta perioden.
Det var på sätt och vis slakten. När jag mätte där borta, då låg det döda kroppar från första attacken som amerikaner stoppat där. Och ingen har hämtat dem på grund av helt enkelt. Det var allt under tysk kontroll. Det var hemskt. Du kan tänka dig när det började på natten, som sagt var. När öppnas plötsligt eld på bergen av Monte Cassino av någon 100 kanoner som skjuter i den takt som de hinner ladda. Du visste inte var elden kommer, från våra egna eller från tyskan. Men förstås, vår general tyckte vi klarade det. Och nu vi klarade det, men förfanken.
Den 19 maj 1944 lyckas Tonys brigad under ledning av general Anders att tillsammans med många andra få tyskarna att lämna sina ställningar vid Monte Cassino. Den 4 juni kunde sedan de allierade inta Rom. Och general Anders, han fick sedermera Polens högsta tapperhetsmedalj och ett flertal andra internationella utnämningar.
Fredsdagen fanken, det var jag i Bologna. Farligaste dag kanske av dem alla, därför det alla skött av glädje. Det var kanonaden till tusen.
Kriget var slut och glädjen hos folket gick inte att ta miste på. Men vad skulle hända nu? Tony stod helt plötsligt inför ett av sina svåraste val.
Svåraste kanske av allt, det var den när kriget nickdagit slut och de har tagit oss på en mötesplats, stor, och general Anders, han skulle säga att ryssarna under tiden har byggt polsk armé under rysk kommando. Och Polen är nu ihop med ryssarna. Nu får du får välja. Komma tillbaka eller söka sig i stora världen.
Tonys hemland Polen hade kommit under rysk kontroll. Tony väljer då istället stora världen och hamnar i England där han går en teknisk utbildning. Läraren där visar sig ha varit representant för det svenska SEA före kriget. Och när läraren nu återbesöker Sverige framkommer det att Sverige saknar arbetskraft och läraren ordnar så att Tony får jobb i Sverige i Ludvika år 1948.
Vi kom här till Ludvika i etapper. Då byggde de här i Ludvika baracker, och i den takt som byggdes barack för 18 man då vi kom i, jag kom i andra första etappen kom i december och jag kom 28 januari från England. Vi var, bodde i såna militärbaracker sen jag kom här. Ja, barackerna luktade färg, allt nytt, fräsch, sällskap, rum med radio och fåtöljer. Två i rummet, två man i varje rum och en badrum, dusch, vi säger för allihopa, en spisar som man kunde koka mat om man velat eller så. Gud, gud, paradiset, helt enkelt.
Tonys resa i krigstider slutar här i paradiset 1948, där Tony bott kvar sedan dess. Innan jag lämnar Tony i Ludvika tar han fram den polska uniform han hade under kriget och visar mig. Den är ljust brun och prydd med ett märke med palmer på kragen. Han tar också fram en sköld med medaljer han fått för sina insatser i slagen i Afrika och Italien, alltså Tobruk och Monte Cassino. Genom hans resa kan vi förstå en del av krigets fasor under det krig som inte skulle ske. Vi kan med denna förståelse också göra vårt yttersta för att förhindra att nya krig uppstår. Jag vill rikta ett stort tack till Tony för att du delar med dig av din egna resa under andra världskriget. Musiken vi hörde i detta program var Acte de Résistance, Appel och Matin de Libération med Pascal Gimier samt United States Army Old Guard Fife and Drum. Och jag som producerat och pratat heter Jerker Pettersson.